Nåde vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka, glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arbete. Först vill jag säga ett tack för välkomsthälsningarna och också frambära en hälsning från vår församling i Stockholm. Det är också en stor glädje för oss att vi har kunnat finna denna gemenskap omkring ordet i Kristus Jesus vår frälsare. Det finns ett ord i slutet av apostlagärningarna som så tydligt talar om den kristna gemenskapens, brödragemenskapens välsignelse. Aposteln Paulus var som fånge på väg till Rom. Han visste vad som låg framför honom och man kan förstå att han inte var så glad. Men de kristna i Rom hade fått höra att Paulus var på väg, så de gick ut i förväg för att möta Paulus. Och då stod det om Paulus att när han såg bröderna tackade han Gud och fattade emot. Sådan är den välsignade brödragemenskapen omkring ordet. Och så får jag instämma med Paulus. När jag såg bröderna och systrarna tackade jag Gud och fattade emot. I dagens gammaltestamentliga text talar visheten, Herren själv, om dagens tema, det viktigaste i livet. Han säger där att den vishet som Herren ger är en skatt, värd att söka efter, och när visheten får rum i ditt hjärta blir den ljuvlig för din själ. I dagens predikotext får vi veta vad det handlar om för skatt. Himmelriket är likt en skatt, säger Jesus. Och det här riket, himmelriket, är något alldeles outsägligt. Det äger en storhet, en makt och härlighet som inte är av denna världen, för det är ett osynligt rike, ett andligt rike. Och rikets konung säger också, mitt rike är inte av denna världen. När detta rike ska beskrivas med våra ord så måste det ske i liknelser och bilder, för våra jordiska språk räcker inte till för att beskriva dess härlighet. Därför säger Jesus, vad ska vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Markus 4. Och så berättar Jesus i liknelse efter liknelse om himmelriket, om senapskornet, om såningsmannen, om fisknoten, om skatten och pärlan och så vidare. För att kunna se detta rike så krävs något alldeles särskilt. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, säger Jesus i Johannes 3. En naturlig människa kan alltså inte se det riket. Det är fördolt för människor som hör denna världen till. Och om de som hör till himmelriket, så skriver Paulus i Kolosserbrevet 3 att inte heller de ser klart. Deras liv är dolt med Kristus i Gud, skriver han. Här gömmer sig alltså en hemlighet. Det är något som är fördolt, och himmelriket är fördolt inte bara för den naturliga människan, det är också delvis dolt för den som är född på nytt och som därför kan se Guds rike. Här kan vi ibland skymta himmelrikets överjordiska härlighet, som en gång lärjungarna på förklaringsberget. Men det blir bara här några korta små glimtar fram till den dagen Paulus pekar på i Kolosserbrevet 3. Han skriver till de kristna, ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Då ska allt uppenbaras och bli klart, när Guds rike träder fram i all sin glans och härlighet. Vad ska vi likna Guds rike vid? När Jesus på vårt språk ska försöka förklara uppenbara för oss vad Guds rike är. Vi har av naturen dålig syn i andliga ting och vi ser med grumliga ögon. Det är faktiskt så att vi är blinda. Vi famlar omkring bland tankar, meningar, filosofier och vi skulle aldrig finna och komma i besittning av himmelrikets skatter och heller aldrig kunna behålla dem om inte Herren i sin ofattbara, oförskyllda nåd förbarmade sig över oss. Själafienden gör allt han kan för att sprida sin falska uppfattning om Guds rike. Han vill gärna framställa det som ett fängelse, något glädjefattigt, tråkigt och instängt. Ett ställe där ingen frihet finns, bara förbud och stränga regler. Ett ställe där man aldrig får ha något roligt, där livet är grått och färglöst. Men så beskriver inte himmelrikets konung sitt rike, himmelriket. Han säger att det är likt en skatt och att den är så värdefull att det är värt att offra allt för att komma i besittning av den skatten. Och han säger att himmelriket är som den dyrbaraste pärla, värd att leta och söka efter och värd de största uppoffringar för att få den. Och vi som har en naturlig fallenhet till att samla på dyrbarheter, som kan slita och sträva, planera och önska och längta, må vi se till att bli ägare av den främsta skatten av alla. Och den är tillgänglig för alla. Sök den därför. Och då är det viktigt var man söker. Lina Sandell skriver i en sång som jag tror ni känner väl till. Jag irrade länge en hit och en dit och sökte en väg till Guds himmel. Och sökte väl stundom med allvar och flit i människomeningens himmel. Jag sökte dock icke i ordet och se, hur kunde jag då finna bot för mitt ben? Hur kunde jag då finna vägen? I en gammal söndagsskolsång sjunger vi: ut i Bibeln finns en skatt, sök den, sök den. Och i episteltexten hörde vi Paulus förklara att vi inte behöver fara upp till himlen för att hämta skatten och inte heller ner i avgrunden. Ordet är dig nära, skriver han. Söker man himmelrikets skatt bland människomeningar eller i det egna förnuftets förrådskammare, då lär sökandet bli resultatlöst. Men söker man hos Herren i hans ord kan det undret ske att man alldeles oförklarlig och oväntat stöter på något man inte hade en aning om. Man finner himmelrikets skatt. Den skatten är värd att söka. Och det finns löften fästade också vid sökande. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och genom profeten Jesaja förmanar Herren: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Vad är det då man kan finna? Det viktigaste i livet. Men vad är det för skatt? Himmelriket. Det är nog så stort och glädjande att det är värt allt för att få äga den glädjen. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åker. Men hur går det till? Hur finner man skatten? Här säger oss liknelsen något gott, för det kan gå så olika till. Den ene kan få leta efter pärlan, Den andra kan helt plötsligt, alldeles oväntat, stöta på skatten. Den låg där, gömd i en åker, och ingen visste att den fanns där. Och sen dag finner en människa den och blir plötsligt oerhört rik. Så gick det för en gotlandsbonde som plöjde sin åker. Och samma sak hände när man renoverade ett hus i Gamla stan i Stockholm. Helt plötsligt dök det upp en stor silverskatt av oerhört stort värde. Ingen plöjde åkern eller renoverade hus för att hitta en skatt. Helt plötsligt fanns den där framför fötterna, precis som i liknelsen om himmelriket. Ska man då inte söka? Ska man inte anstränga sig för att komma i besittning av himmelrikets skatter? Vår text svarar, himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Å ena sidan, gör allt. Lämna ingen möjlighet oprövad. Någonstans finns den. Den vackra, mycket dyrbara pärlan som har ett sådant värde att det är värt allt vad du har för att köpa den. Och vänta inte. Det finns något som heter nådatid. Och den tiden har du nu. Men du vet inte hur länge. Sök himmelrikets skatt. Alltså sök himmelrikets skatt. Men, å andra sidan, här hjälper inga mänskliga ansträngningar. Det fanns de på Jesu tid som kämpade, som gjorde de största ansträngningar för att få äga skatten. Men de fick den aldrig. De plöjde i åkern där skatten fanns. De plöjde fram och tillbaka i skriften. För de visste att där fanns skatten. Men fast den låg där i öppen dag såg de den inte. Himmelrikets skatt stod där framför dem. Men deras plog stötte mot stötestenen och välte omkull dem i deras sökande. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Är det just det som vittnar om mig? Men ni vill inte komma till mig för att få liv, säger Jesus till dem, Johannes 5. Paulus skriver i Romarbrevet 9. Israel, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte efter rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så många bland dem som stod närmast till, de hörde ju till Herrens egendomsfolk, de såg inte skatten, medan hedningar, publikaner och sjökor fann den. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Det står skrivet, se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. Den yttersta orsaken till att någon finner himmelrikets skatt har Paulus angett i Romarbrevet 9:16. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Så är det. Ingen människa kan av eget sökande eller av egen kraft vinna himmelriket. Finner en människa den skatten, så beror det helt och hållet på Guds förvarmande. Rosenius skriver i en sång om hur frälsaren har blivit hans hjärtas omistliga skatt. Mitt högsta, mitt enda behov är hans nåd, hans dyrbara närhet, hans ledning och råd. Jag kan icke leva om jag här är ägen min vän och hans vänskap som allt överväger. Jag kan icke leva förutan min vän, jag kommer till honom beständigt igen. Men hur har det gått till? Hur fann han skatten och fjärilarna? Brotinus fortsätter. Hur det så har blivit, jag fattar ej klart. Likväl har mitt hjärta nu fått denna art, och då det förut var så jordiskt som allas, förändringen må väl ny födelse kallas. Men ska man då ingenting göra? Jo då, vill du bli ägare av himmelrikets skatter, så gräv i åkern där skatten ligger gömd. Bruka ordet, läs, be, lyssna till dem som förkunnar Guds ord. Men så som mannen som fann skatten i åkern sålde allt, så måste också den som vill bli ägare till himmelrikets skatt sälja ut allt eget, annars finns det inte rum för skatten. Här får nu vårt egen rättfärdiga sinne problem. Himmelriket är en andlig skatt och kan bara köpas med andliga tillgångar. Och när du och jag har skrapat ihop vad vi har att komma med, får vi stå där med skammen. Kanske känner du dig släkt med han där i Laodicea som det står om i Uppenbarelsebokens 3. Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, trodde han. Och så fick han höra något som han inte visste. Du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Våra förmenta andliga tillgångar är bara förlust, skada och avskräde som hör soptippen till. Vi har absolut ingenting att köpa himmelrikets skatter med. Paulus kunde visa på stora andliga förtjänster. Ja, han kunde hävda att han var ostrafflig. Men när Guds pilar träffade hans hjärta räknade han allt som förlust för Kristi skull, för att vinna Kristus. Men hur kan jag då bli ägare av skatten och pärlan? En predikant som för många år sedan har gått ur tiden berättade en gång för mig om en märklig upplevelse under en predikoresa i Danmark. Han var på väg till en plats med tåg och fick sällskap i tågkupén av en av Danmarks största operasångare. De kom i samspråk. Och efter ett tag frågade sångaren vad hans medresenär hade för ärende. Är ni representant för någon firma eller så? Frågade operasångaren. Ja, jag reser för världens äldsta företag, svarade predikanten. Det var ju intressant. Vad är det för varor det gäller? Vad säljer ni? Det är den dyrbaraste av alla varor. Men det går inte att köpa, för den är alldeles gratis. På min herres uppdrag bjuder jag ut syndernas förlåtelse fritt och förintet av bara nåd för Kristi skull. Det blev en märklig stämning i kupén. Det visade sig att den firade världsstjärnan hade fått känna av vad Franzén skriver i en psalm. Hur tomt är allt vad världen har, hur kort dess löjen varar. Operasångaren berättade om hur han, då han vid en tillställning skulle sjunga, i sitt hjärtas nöd hade stämt upp psalmen "Klippa du som brast för mig". Han blev utkastad och gick miste om sitt gage och gick olycklig sin väg. Det blev ett evighetssamtal där i tågkupén, där himmelrikets skatt och pärla gratis bjuds ut till en fattig syndare. Och samma ofattbara rikedom erbjuds med dig på samma villkor. Det är gratis av bara nåd. Så är det bara därför att vår frälsare Jesus Kristus har betalat en så dyr lösepenning. För hans skull erbjuds vi alldeles oförtjänt all himlens härlighet av bara nåd gratis. Hör du det? Tro och tag emot. Det är allt ditt av nåd gratis. Och så händer det undret att en här och en där får ögonen på skatten. Och gick det till? Det var Guds förbarmande. Och den som har funnit skatten kan säga som den blindfödde som hos Jesus fick sin syn. När han blev ombedd att förklara vad som hade skett så sa han: ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. Till sist helt kort några ord ytterligare om pärlan och sökaren. Jesus är pärlan som syndaren söker. Men säg att vi vänder på det och säger att människan är pärlan och Jesus är köpmannen som söker den dyrbara pärlan. Tycker vi att det är för mycket att försöka allt om man måste sälja allt eget för att vinna skatten Jesus, så är det ingenting emot vad han har försakat och offrat för oss. Han utblottade sig själv. Från himlens härlighet steg han ner och blev en tjänare. Han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli evigt rika. Men är människan en vacker och dyrbar pärla? Knappast. Men i Jesu ögon var den värdefull och dyrbar. Människan blev genom syndafallet ond, men ändå i Guds ögon dyrt aktad. Hon var förlorad, men Jesus skulle offra allt för att vinna henne åter. Och det blev kostsamt. Ni är dyrt köpta, skriver aposteln. Han har köpt oss åt Gud med sitt blod. Så nu är du hans egendom. Nog kunde han väl få det som han så dyrt har köpt. Och du som har funnit skatten och därmed glädjen, du får också vara beredd att offra allt för att behålla den. Se, vi har övergivit allt och följt dig, kunde Jesu lärjungar säga. Och Paulus: vi har blivit dårar för Kristi skull. Och otaliga är de martyrer som på arenorna offrade liv och blod för sin tro på Kristus. Så mycket har ingen av oss behövt offra för att behålla den dyrbara pärlan. Men världens ogudaktiga nöjen har vi sluppit, dess sällskap och dess ära. Vi har flytt synden för att istället söka himmelrikets pärlor. Gärna läsa och höra Guds ord, bruka sakramenten och dela bröder genom gemenskapen i den kristna församlingen. Till vila på Herrens gröna ängar och till Herrens rogivande vatten, för att till sist få bo i Herrens hus i himmelriket. Jesus säger: den som mister sitt liv för Kristi skull, han ska vinna det. Amen.